Radioplay.
En liten plastpyl som skulle konkurrera med giganter som Nintendo och Sony. En smartphone innan det fanns såna. En teknikuppfinning som skulle ta över världen.
Men spelkonsolen Gizmondo blev ett fiasko av sällan skådat slag. På bara ett halvår försvann 1,6 miljarder svenska kronor och bolaget gick i konkurs.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Misslyckade affärer, där jag, Mattias Bergman, och du, Andreas Hutterström, ska berätta historien om spelkonsolen som trodde att den skulle frälsa världen med spel som Sticky Balls och Mama, Can I Mow the Lawn?
Det låter som ett roligt spel.
Ja, det är oerhört snuskigt faktiskt.
Ja.
Det är mars 2005 och folk trängs på Park Lane Hotel i London. Nattklubbskänsla råder. Kristallchampanjen flödar fritt och ingen mindre än Sting står för underhållningen tillsammans med minglande modelltjejer. Bland gästerna finns tidigare boxaren Lennox Lewis, den kortväxte skådespelaren Vern Troyer, känd som Mini-Me från Austin Powers The Spy Who Shagged Me, liksom artisterna Danny Minogue och Pharrell Williams. Det känns som att Danny Minogue kanske inte riktigt krönte den listan.
De var väl het ett tag.
Alla som är på plats tänker nog samma sak. Det här blir en kväll att minnas och berätta för barnbarnen om. För ofta är man på en lanseringsfest där budgeten tycks vara obegränsad. Även med London mått mätt. Men det kommer inte som någon överraskning för den som har besökt företagets huvudkontor. För där råder överdåd. Till och med på toaletten. Sitsarna där är nämligen smyckade med diamanter. En amerikansk journalist säger senare:
de sket bokstavligt talat på sina investerare.
Och en tidigare anställd uttrycker saken så här:
om man kan bajsa på en diamantklädd toasitt så gör man ju någonting rätt i livet.
Det är ju oerhört korkat sagt faktiskt.
Mm.
Men vänta nu. Vad är det för företag som har event här egentligen? Jo, det heter Gizmondo. Senare, på hösten 2005, så kommer man att lansera en revolutionerande bärbar spelkonsol som ska ta världen med storm. Konkurrenterna är jättar som Nintendo och Sony, som det borde vara nästan omöjligt att springa förbi innerfilen. Nintendo har just lanserat sin portabla konsol DS, som har dubbla skärmar. Och senare samma år är det dags för Sonys bärbara PSP. I spelbranschen vid den här tiden finns nämligen ett stort intresse för bärbara konsoler. Men varför skulle någon bry sig om lilla Gizmondo, som hittills mest har pratat och fortfarande inte visat särskilt mycket av sin produkt? Jo, kanske för att alla gillar en underdog. Det gäller investerare, medier och de flesta vanliga människor också. Det är liksom inbyggt i mediedramaturgin att en David som utmanar Goliat ofta får omotiverat stor uppmärksamhet. Dessutom har den spruckna IT-bubblan i början på 2000-talet rensat bort de värsta syndarna i sektorn. Därför tänker många att bara riktigt gedigna bolag med idéer som har riktig potential och ordning i kalkylerna finns kvar. Och med den logiken blir företag som Gizmondo värda att satsa på. Men ändå, varför ens försöka konkurrera med Nintendo och Sony? Är inte Gizmondo ett projekt dömt att misslyckas? Det tycker såklart inte grundarna. För bolaget har en idé och framförallt en känsla för marknadsföring som gör att investerarna öppnar plånboken. Men vi tar det från början. Svenske Carl Freer, som driver bolaget Tiger Telematics, får i början av 2000-talet en smart idé tillsammans med sin kompanjon Stefan Eriksson. De ska göra ett spårsystem för bilar. På kontoret i London slipar de på sina planer som handlar om ett system som ska kunna ge en exakt positionering av bilar. Senare i en intervju med kit.se säger Stefan Eriksson:
jag var runt och försökte sälja in våra produkter och system till stora taxi- och transportföretag. Vi hade en produkt som var helt unik på den tiden. En liten sändare som klarade satellitnavigering och mobil kommunikation via NMT-nätet.
Ja, just det. Det här är alltså före GPS egentligen har slagit.
Ja.
Carl Freer är den utåtriktade entreprenören. Stefan Eriksson den som är intresserad av bilar. Eller snarare besatt. Senare kommer grannar i London och berättar hur han kan stå i timmar och polera sin Ferrari. Och att Eriksson älskar att hänga i bilverkstäder och prata med andra nördar. Men 2002 händer något som får Eriksson och Freer att tänka om kring sitt bolag. Två brittiska flickor kidnappas, vilket engagerar hela Storbritannien. Svenskarna börjar fundera. Kanske kan de hjälpa oroliga föräldrar istället för bilägare. GPS-tekniken kan ju lika gärna hålla koll på barn som på bilar. Frågan är bara hur man ska få barnen att bära runt på någonting som i grund och botten används för att föräldrarna ska övervaka dem. Vilken unge skulle gå med på det frivilligt? Ett helt omöjligt uppdrag, eller? Nah, kanske går det att skapa en win-win situation här. Vad skulle hända om man bygger in GPSen i en bärbar spelkonsol? Alla barn gillar ju att spela. Stefan Eriksson och Carl Freer förstår att de är något stort på spåren. Det här är värt att testa på marknaden. Oroliga föräldrar finns ju i hela världen, så den här idén har global potential. Frågan är nu vad spelkonsolen ska heta. Game Tracker kanske? Ah, det är upptaget. Brainstormingen fortsätter. Till slut så knäcker Eriksson och Freer nöten. Spelkonsolen ska heta Gizmondo. Så de startar ett bolag med samma namn. Det här namnet, Andreas. Mondo kan jag ju fatta att det har med världen att göra. Men Gizmondo?
Ja, efteråt har Stefan Eriksson berättat den här historien som om det bara var ett namn som låter coolt. Möjligen är det någon slags hopslagning av Godzilla och Mondo. Men det finns ju ingenting, det anknyter inte till något verkligt ord.
Jag tänkte också på något japanskt faktiskt. Ja. Men hur coolt är det då?
Ja, men jag tycker nog att det är ganska bra. Det finns ju företag som har betydligt märkligare och konstigare namn.
Typ Apple.
Typ Apple, ja. Som ju är, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men det är ju helt ologiskt.
Ja. Men den här nya spelkonsolen då, den ska inte bara erbjuda spel och hålla koll på barnen. Med Gizmondo ska man också kunna skicka sms, mms, lyssna på musik och kolla på film. Med hjälp av GPS-tekniken ska man dessutom kunna ta reda på vägen till närmaste bankomat eller McDonald's. Eller få veta var en kompis befinner sig, förutsatt att den också har en Gizmondo. Idag är det här funktionen som vi betraktar som självklara i våra smarta telefoner. Men det här utspelar sig 2004 och betraktas som väldigt avancerat vid den här tiden. Det är fortfarande 3 år kvar tills iPhone börjar säljas på den svenska marknaden. Svenskarna köper Nokia 6010 eller Sony Ericsson K300. Vad hade du i den här tiden?
Hade nog en sån Nokia, tror jag.
Mm, det var en stark modell, minns jag. På spelmässan E3 i Los Angeles visas Gizmondo upp för besökarna 2004. Den utnämns också till årets nykomling. Inte konstigt att både investerare, gamers och journalister blir nyfikna. I september 2004 skriver Dagens Industri så här:
den handhållna konsolen baseras på en Windows-plattform från Microsoft. Den ska utrustas med en hel del godbitar som filmvisningsprogram, MP3-spelare, GPRS-uppkopplat meddelandesystem för trådlöst nätverksspelande. GPS och digitalkamera utlovas finnas i produkten.
Men nu är frågan. Kommer Gizmondo verkligen att kunna leverera allt som han lovat? Investerarna tror det i alla fall. Miljonerna strömmar in till Carl Freer och Stefan Eriksson. Ja, mer än miljoner faktiskt. Enligt tidningen Kit drar Gizmondo in ungefär 2 miljarder kronor i riskkapital. Stora investmentbanker som Morgan Stanley och Deutsche Bank går in. Ingen vill missa chansen. Och andra aktörer vill också hoppa på tåget. Reklambyrån Ogilvy får uppdraget att göra Gizmondos tv-reklam.
This is the story of the bumblebee. Its wings are too small and its body too big. According to all principles, it's too heavy for its wings. It just can't fly. But no one has told this to the bumblebee. So it flies and flies. He doesn't care much about principles, do you?
Men egentligen är det ju inte så dum idé när man läser det så här.
Nej, det är ju inte.
Det är svårt att sparka på den.
Problemen kommer vi till senare.
Jaha,
i avsnittet.
Okay. Spännande. Nu skriver Gizmondo också ett samarbetsavtal med tv-kanalen MTV. Och bilfantasten Stefan Eriksson, han lyckas få till ett avtal som han säkerligen har drömt om i många år. I juli 2003 berättar Gizmondo att bolaget skrivit ett sponsoravtal med den irländske multimiljonären Eddie Jordans Formel 1-stall. På en bild står Stefan Eriksson med skjortan utanpå byxorna och bakåtkammat hår framför en Formel 1-bil och skakar hand med en kostymklädd Jordan som håller en Gizmondo i andra handen. Stefan Eriksson ser också till att en Formel 1-bil hamnar på sitt bolagskontor i London. Men det här är inte allt. På Gizmondo fortsätter arbetet för högtryck. Vissa av investeringarna, som att starta en egen modellagentur, de är svåra att se någon logik i. Vad skulle de göra det för? Alltså,
ja, men gissa en gång varför.
För att det är snygga människor där.
Coolt att hänga med snygga brudar. Ja.
Stefan Eriksson och Carl Freer, de strävar nu också efter att få in mer kapital i bolaget. För parallellt med parningsdansen mellan Gizmondo och investerarna så kämpar svenskarna hårt för att börsnotera bolaget. Lösningen blir att ta över ett golfföretag och på så sätt ta sig in på en mindre börslista i England. Där är kontrollen av bolag inte lika hård som till exempel på Nasdaq i Stockholm. Nu rusar värdet på förhoppningsbolaget Gizmondo. Nyåret 2004-2005 kostar en Gizmondo-aktie över $30. Det är mer än dubbelt så mycket än 6 månader tidigare. Trots att bolaget har extremt höga utvecklingskostnader och aldrig har gått med vinst. Och trots att det faktiskt inte finns några produkter där ute på marknaden än. Nu börjar investerarna trycka på. Vad händer egentligen? Men Carl Freer, han fortsätter att skicka ut pressmeddelanden och lova guld och gröna skogar. Och när Carl Freer pratar så lyssnar folk. Det är hans stora gåva. Men så kommer kraschen. Och det gör den med besked genom en artikel i Aftonbladet den 24 oktober 2005. En vecka före Gizmondos lansering. Där avslöjas att Stefan Eriksson, en av frontfigurerna i bolaget, är mer känd som Tjock-Steffe. Det där smeknamnet är förresten missvisande, för att Stefan Erikssons kroppshydda, det för snarare tankarna till en träningsmissbrukande dörrvakt än en överfet tröstätare i behov av gastric bypass. Alltså, är inte Tjock då att han snarare är rik eller någonting?
Det ska hänvisa till vikten, men fet skulle jag inte säga.
Har han varit fet förr?
Någon har väl sagt det här någon gång, så här etsat sig fast. Mm.
Tjock-Steffe är ju ett rätt starkt smeknamn ändå.
Det är ju lite så här revolverhar, nej, något sånt där, du vet.
Nej, ja, fast han var ju på SKL.
Men det finns ju något sånt där. Nissepistol.
Ja, just det. Ja. Om Stefan Eriksson någonsin har jobbat som dörrvakt, det är mycket oklart. Däremot är hans fäbless för både våld och nattklubbar väl dokumenterad. För Tjock-Steffe är inte vem som helst. Han har tidigare varit ledare i det som polis och media har döpt till Uppsala-maffian. En kriminell liga som härjat under 90-talet. Och att Stefan Eriksson med tanke på sin bakgrund har valt att vara en frontfigur för det här företaget, det är obegripligt. Hur kunde han ställa upp på bilder som den i samband med Formel 1-sponsordealen? Stefan Eriksson har inte ens bytt namn, något som många kriminella annars gör efter muck för att lättare kunna starta ett nytt liv. Nikita Fogantin. Ja. Dessutom lever Tjock-Steffe under Gizmondos glansdagar ett riktigt drömliv. Han tar ut hög lön och har en fri roll på mittfältet. Det står lyxbilar parkerade över hela hans tomt. En har hustrun Nicole fått, trots att hon inte ens vill ha den. Och till skillnad från under åren som ledare för Uppsala-maffian är Tjock-Steffes pengar nu vita. Så varför riskerar allt det här genom att synas offentligt? Kanske är det helt enkelt så att Stefan Eriksson inte kan konsten att leva som andra rika företagare brukar. Att försöka verka utan att synas. I dokumentärserien Tjock-Steffe som man kan se på C-more berättar Stefan Eriksson själv om åren som kriminell. Där kan man nästan få uppfattningen att brotten som han dömdes för under 90-talet inte var så farliga. Men brottsoffren kan nog hålla sig för skratt. För Stefan Erikssons metoder är brutala. När han ska driva in pengar från folk som är satta i skuld slutar det ibland med stryk. Och andra gånger kan Tjock-Steffe hota med att slänga ner brottsoffret i en brinnande container. Andreas, du har ju skrivit om Tjock-Steffe som reporter på Svenska Dagbladet. Vad fick du fram?
Ja, men bland annat så intervjuade jag en person som har gått i samma skola som honom i Uppsala och som berättade att han ingick i ett gäng som kallades Täljstensligan efter en gata i Uppsala där många av dem bodde. Ah. Det de gjorde var att bland annat åka runt på moped och sparka sönder backspeglar, alltså klassiska gamla pojksträck eller vad man ska kalla det.
Mm.
Precis.
Men du har också intervjuat Uppsala-polisen Sven Knutsson som ju tydligen har mött Tjock-Steffe och Uppsala-maffian ganska mycket. Och vad sa då Sven Knutsson?
Han sa så här: killarna var som vanliga företagsledare. De jobbade från morgonen fram till klockan 4-5 och sen levde de familjeliv. Man kunde se dem ute på stan på julskyltningar och de var inte rädda för att visa att de levde flott.
Ja, och det är lyxbåten Snövit som brände runt i Fyrisån mitt i Uppsala, ett exempel på. Du som har varit mycket i Uppsala, alltså den här båten låg då mitt i stan.
Ja, men det är som att försöka åka liksom jetski i ett badkar. Det blir väldigt vulgärt och konstigt.
Jag förstår. Ja, men till slut fick polisen nog. Man satsade stora resurser för att punktera Uppsala-maffian och det gav resultat. På 90-talet dömdes Stefan Eriksson till ett långt fängelsestraff, bland annat för att ha försökt lura bankgirocentralen på 22 miljoner kronor. Det blev dödsstöten för Uppsala-maffian. Fram till att Gizmondo bildades. För då gav Tjocksteffe sina två gamla vapendragare välbetalda jobb i företaget. Och det kriminella gänget återförenades absurt nog i ett hajpat börsföretag. Men kumpanerna tjänade inte lika mycket som chefen. För Tjocksteffe hade lön och bonusar som gjorde att han drog in cirka 24 miljoner kronor per år. Det är otroligt bra betalt för den arbetsinsatsen.
Får man säga.
Mm. De här pengarna, de sparade Eriksson inte direkt i fonder utan han spenderade som att det inte fanns någon morgondag. På hus, lyxbilar och klockor. I dokumentärserien Tjocksteffe försvarar Stefan Eriksson sitt maniska shoppande med att pengarna var hans och inte bolagets. Och för sin egen skattade lön måste man väl få köpa en klocka för sådär 10 miljoner kronor. Vad är det för fel med det? Och vem som har råd skulle inte göra samma sak. Ja, en hel del skulle inte göra samma sak.
Ja, precis.
Den givna motfrågan är förstås hur Stefan Eriksson, en person som har arbetat som bilplåtslagare och på kärnkraftverket Forsmark och inte gått Handelshögskolan, kunde få en nyckelposition på en miljardstartup. Vilka var egentligen Tjocksteffes kvalifikationer? Ringde någon på referenser innan han blev anställd? Nej, det visade sig att Carl Freer och Stefan Eriksson, de har blivit kompanjoner på ett mycket ovanligt vis. Tjocksteffe åker nämligen till Storbritannien för att på sitt sätt lösa en tvist om lyxbilar som Carl Freer är indragen i. Men istället för att gå loss med nävarna på Freer blir han som förälskad. I dokumentärserien Tjocksteffe säger Stefan Eriksson så här om sin kollega.
Det bara liksom bara klickade så här på en gång. Liksom. Otroligt intelligent människa. Liksom. Det, man bara, wow. I mina ögon så är han liksom ett geni på det han håller på.
Men nu måste vi tillbaka till oktober 2005 när Aftonbladet har avslöjat att Uppsala-maffian har återförenats i Gizmondo. Andra medier, både svenska och internationella, hänger givetvis på. För här finns det mycket att gräva i. Gizmondo planerar en USA-lansering och via den amerikanska finansinspektionen kommer Aftonbladet över bolagets årsredovisning. Där framgår att det här bolaget inte mår riktigt bra. Bara under första halvåret 2005 var förlusten 1,6 miljarder kronor. Gizmondo bokför en stor del av summan som utvecklingskostnader. Och tar fram en konsol och en massa spel. Det kostar förstås pengar. Men Aftonbladet kan också visa att 27,5 miljoner kronor har betalats ut till ett annat bolag som Stefan Eriksson och Freer äger. Dessutom visade sig att Gizmondo inte betalar sina räkningar. De stäms både av Formel 1-stallet som skulle sponsras och av reklambyrån Ogilvy som inte fått några pengar. När Aftonbladet ringer Stefan Eriksson för en kommentar, ja då tar Carl Freer över luren. Han bjuder nu tidningen på en kavalkad av fina citat. Om stämningarna efter de här uteblivna betalningarna till exempel.
Vi är nykomlingar i spelbranschen och då försöker folk alltid hitta fel.
Ja, hur var det med de här 200 miljonerna dollar då som har försvunnit mellan januari och juni 2005?
200 miljoner är ett fynd i den här industrin. Jag tror att det är ett relativt normalt belopp.
Det är dollar alltså.
Ja.
Ja, om de höga lönerna på Gizmondo då?
I vår industri är det lågt. Vi har marknadsmässiga löner.
När Carl Freer till slut inte vill svara på några fler frågor så lägger han på luren. Aftonbladet ringer då tillbaka och då får de tag på Tjocksteffe som säger:
lämna mig i fred, du måste lära dig lyssna. Ett bra citat.
Ja.
Jag har själv sagt det till mina barn.
Det här är ju en man som vet var gränsen för olaga hot går.
Ja, om man säger så. Det får man säga.
Aftonbladets avslöjande slår ner som en bomb. Spelbranschen har aldrig varit med om något liknande. Många blir chockade och luften går fullständigt ut ur Gizmondo. Stefan Eriksson och Carl Freer bestämmer sig trots allt för att vara kvar som ägare. Men kort efter avslöjandet så lämnar de bolaget tillsammans med Tjocksteffes två kompisar från Uppsala maffian. Men det hjälper inte. Investerarna har mycket lätt att hålla sig för skratt. När Aftonbladet publicerar Tjocksteffes belastningsregister och bilder från ett bröllop där mannen som kallas Stockholms gudfader gifter sig och Stefan Eriksson är en av gästerna. Men själva produkten då, spelkonsolen Gizmondo? Jo då, den kommer ut på marknaden och den fungerar, åtminstone hjälpligt. Men Gizmondo lever inte alls upp till hypen. Tänk nu på att den här konsolen skulle krossa Nintendo DS och Sony PSP med snygga spel och helt nya funktioner. När Svenska Dagbladets spelskribent Jens Höglin recenserar Gizmondo konstaterar han att designen inte alls kan mäta sig med Sony PSP eller andra konkurrenter. Han skriver att det här är en välbyggd liten krabat som tål de tuffa tag som en spelbyggd måste klara av.
Lite pilsnerfilmsformulering, jag tyckte det var så roligt. Liten krabat.
Men är inte spel, alltså datorspelsjournalistik, den är ju en helt egen genre.
Det är nästan värdigt en doktorsavhandling av någon trögtänt person på journalisthögskolan kanske.
Men GPS-funktionen då? Den som Tjocksteff och de andra har gjort så stort nummer av. Ja, den lyckas Jens Höglin på svenskan inte ens få igång. Kanske beror det på att det saknas instruktionsbok i kartongen. Gizmondos fyra första spel, Hockey Rage, Gizmondo Motocross, Fat Hammer Classic och Trailblazer, får däremot godkänt. Även om inget av dem är särskilt innovativt. Men i början av 2006 så går det inte längre. Gizmondo går i konkurs. Och vid det laget har Tjocksteffe hunnit skapa rubriker på annat håll. I Malibu i Kalifornien kraschar han en Ferrari Enzo i över 200 km i timmen. Bakom bilratten är Eriksson nämligen precis samma kamikaze-pilot som han har varit som företagsledare. Gasen i botten, utan tankar på konsekvenser och risker. Mot alla odds överlever Tjocksteffe den våldsamma kraschen. Och alla mystiska omständigheter, både kring händelsen och hans person, skapar rubriker i hela världen. Utredningen och rättegången blir en följetong i svenska och amerikanska medier. Allt är en soppa. Efter många turer slutar det med att Eriksson gör en uppgörelse med åklagaren, vilket är väldigt vanligt i USA, och accepterar 3 års fängelse. En bra deal för en svensk som har åtalats för bland annat förskingring av lyxbilar och riskerat 14 år i finkan. Viktigt att påpeka är att Tjocksteffe aldrig dömts för någonting som har med Gizmondos affärer att göra. Än idag fortsätter Stefan Erikssons liv att fascinera. 2015 blir han en pjäs på Uppsala stadsteater.
Jag fick idén att skriva Tjocksteffe efter att ha läst en hel del om Stefan Erikssons ganska spektakulära liv och kände att där finns en berättelse som jag skulle vilja ställa upp på en scen. Skälet till det är att jag menar att Stefan Eriksson hade kunnat bli en väldigt stor svensk entreprenör om han inte hade gjort så många konstiga livsval och istället hamnat på den kriminella sidan.
Eriksson själv, ja, han har suttit bland kulturtanterna i publiken och han säger så här till tidningen Kit.
Det var kul att ha sett den, men jag tyckte den var så där.
Mm. Teaterrecensenten Tjocksteffe.
Exakt.
Men kompanjonen Carl Freer då, vad hände med honom? Jo, han fortsätter att göra affärer runt om i världen och har bland annat hoppat på AI-tåget. På sin egen sajt beskriver han sig som driven by an entrepreneurial spirit and a lifelong quest for tracking ahead of disruptive technologies. Ja, det
får man säga.
Ja. Där står det också att Carl Freer launched the Gizmondo handheld console and rose to 2.7 billion US dollars in market cap. Konkursen, nämner Carl Freer, inte! Så här i efterhand är den stora frågan förstås om Gizmondo hela tiden var en stor bluff. Om Carl Freer och Tjocksteffe inte hade några ambitioner att revolutionera spelmarknaden utan bara lura investerare och casha hem. Tänk bara på miljonerna som flyttades från Gizmondo till deras andra bolag. Eller var det här trots allt ett seriöst entreprenörsförsök som havererade på grund av Erikssons kriminella bakgrund och killarnas oförmåga att hålla i pengar? Frågan har inget tydligt svar än. Men oavsett vilket så går det aldrig att komma ifrån att Gizmondo blev en synnerligen misslyckad affär. Inte minst för de stenrika investerarna från Morgan Stanley, Deutsche Bank och de andra som pumpade in pengar. Själv säger Stefan Eriksson så här i C More's dokumentärserie.
Det är en stor bluff. Det här var ingen bluff. Och varför skulle det vara en bluff? Jag kan ta fram den här Gizmondon och lägga den på bordet. Den såldes i England. Vad är bluffen?
Men om man vill göra en riktig bluff, då skulle man ju göra något annat än... För idén är ju bra. Det går ju att lura folk på enklare sätt än så här.
Kanske ambition hos Freer och bluff hos Eriksson.
Så kan det vara. Så kan det vara. Vi får aldrig veta hur som helst.
Nej.
Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer. Jag heter Mattias Bergman. Jag poddar med Andreas Utterström. Och exekutiv producent är Jonas Lindskov. När vi inte håller på med misslyckade saker så jobbar vi med commercial content och hjälper bolag att berätta om sig själva.
Lyssna också på en annan podd som vi gillar om ekonomi som heter Kapitalet, som är väldigt underhållande storytelling som har med pengar på olika sätt att göra. Till exempel hur det gick till när, vad ska vi kalla honom för, flickfotografen Bingo Rumer gjorde sin hacka på att handla med domännamn en gång i tiden.
Jättebra avsnitt. Recensera oss gärna och skriv betyg i iTunes så är det fler som hittar till Misslyckade affärer. Och om du vill mejla tips och kärlek, skriv till misslyckade@bplus.se.